Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gang Spotten with Alexander Perleros.
Välkommen till avsnitt 151 av Framgångspodden. Och den här veckan träffar vi faktiskt en person som är lite av en idol till mig. För att hon är som powerkvinna, hon är bestämd, hon har gjort en skithäftig karriär. Ja, men hon är bara stengrym. Nikki Amini. Och om man säger så här, hennes karriär, ja, helt magisk. Hon har alltså jobbat med artister som Lady Gaga, Taylor Swift, Justin Bieber, Enrique Iglesias, Rihanna och även Avicii. Alltså alla världens höjdare. Vi går också in och pratar om hennes ätstörningar hon hade när hon var yngre, prestationsångest, dåligt självförtroende och drogningen på en nattklubb. Men självklart också går vi in på hela hennes fantastiska karriär och vilka som har varit hennes absoluta nycklar och hennes nya bolag Amuse. Hoppas du gillar med det här avsnittet med en bestämd, härlig och väldigt målmedveten och inspirerande tjej, nämligen Nikki Amini.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotten with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, Nikki Amini.
Tack, Alexander. Kul att vara här.
Jag tycker att det är skitkul att ha dig här.
Ja, men tack.
Vet du varför?
Nej.
För att jag har stött på flera som älskar dig.
Är det sant? Härligt att höra. Hur kommer det sig? Jag vill fråga varför de älskar mig.
Ja, jag tror att de älskar dig. Vad kul är att säga älska.
Ja.
Eller hur? Det är nog för att din attityd, tror jag. Och att du har så mycket power i dig. Att du blir en förebild och sticker ut som person.
Ja, okej. Okay.
Att du gör, du skiljer dig från den fina mängden.
Mm. Ja, men det har jag alltid gjort. Men den här attityden och personligheten har jag också ibland ställt till med besvär för mig. Så den kommer ju inte helt gratis.
Och då någon går typ, du går in på ICA, någon står nynnar och du bara...
Sämst.
Du kommer aldrig bli artist.
Nej, men jag menar väl liksom mer för mig, alltså personligen, under mina år och växa upp och bygga upp en karriär och så vidare.
Berätta något läge där du har råkat säga lite för mycket då. Eller för...
Nej, men alltså jag är ju väldigt principfast och har väldigt mycket integritet. Så det är väldigt viktigt för mig att alltid få säga vad jag verkligen tycker och tänker om saker och ting. Och det är viktigt att liksom, oavsett om det är vänner, familj eller liksom arbetskollegor eller liksom en klient som jag jobbar med, att jag är tydlig med vad jag har för tankar och åsikter. Och jag vill att det liksom ska förmedlas så att de också tar in och lyssnar och förstår. Så det är klart att så här, det har ju funnits stunder där det kan ha funnits människor i min omgivning som uppfattar det som att så här, jag är på tok för hård eller liksom, det går inte att jobba med mig eller liksom bara vill sätta det i ett fack att jag bara är kaxig och otrevlig. Det har en del att göra med att jag är kvinna. För jag har ju märkt, jag har jobbat i en mansdominerad bransch i väldigt många år nu, musikbranschen. Och jag har ju då observerat männen och hur de kommunicerar och liksom deras personlighetsdrag och så vidare. Och jag menar, där liksom rullar man inte in saker och ting i 10 kilo bomull innan man ska framföra sitt budskap, utan det är väldigt raka, tydliga bud. Men de blir aldrig ifrågasatta för att vara liksom kaxiga eller dryga eller för hårda eller för tuffa, utan jag tror så här, kanske att det finns lite förväntningar också av att bara för att jag är kvinna så ska jag också automatiskt vara mjukare, liksom, vad det nu än innebär. Så det, ja, nej, men som sagt, jag trivs mer, eller jag menar, det är den jag är, så jag kommer ju aldrig heller kunna ändra på det.
Sen... Ska du inte bara bli svinsnäll då?
Ja,
att du bara går runt hela tiden och bara säger såhär, gud vad allt, vad alla är söta och ja, moln
precis,
och gud vad
snäll det vore det. Något.
Det där var det vackraste.
Nej, men alltså,
jag någonsin
sen har kunnat. Alltså jag har ju väldigt, man kanske inte ska sitta och säga det om sig själv, men alltså jag är ju inte på något sätt en elak person liksom, utan jag är bara väldigt tydlig med liksom vad jag tycker och jag framför det väldigt rakt rakt och tydligt.
Liksom. Men jag tycker det är svinbra.
Ja.
Jag tycker det är jättehärligt. Men har du något läge då där du har ångrat dig efteråt för att du har gått på för hårt eller någonting i någon karriär? Att kanske, jag vet inte, suttit i någon möte och har sagt någonting så efteråt bara, wow, nu får jag ta och tagga ner lite.
Ja, det har varit vissa...
Gjorde du inte så mot Justin Bieber någon gång när han kom in och sa, gå ut från rummet? Du har trasiga kläder på dig. Så på
nej,
rena,
just mot
rena...
honom har jag inte gjort det. Men det uppstod ett tillfälle när The Killer skulle vara med i Skavlan. Där jag kände att den här situationen inte alls är som den ska. Och sen så liksom vem skulden skulle ligga på eller vems fel det var eller så. Eller var det hade brustit i kommunikationen. Det är ju liksom en annan fråga, men situationen som uppstod när jag hade bandet här i Stockholm och de skulle vara med i Skavlan blev väldigt frustrerande. Och jag kände väl någonstans att så här, jag måste få fram att det här inte är okej.
Vad skedde för något då?
Ja, men det som hände var att The Killers skulle vara med i Skavlan och förutom att de då skulle framföra sin nya singel och prata om musiken så skulle då Brandon Flowers också bli intervjuad av Skavlan. Och Brandon Flowers är ju då mormon.
Och var med i The Killers.
Ja, han är ju liksom front singer i bandet The Killers. Så han skulle också då bli intervjuad och Skavlan har ju alltid andra gäster med. Och ibland blir det ju diskussioner mellan gästerna och så vidare. Och eftersom att så alla i bandet inte är mormoner så vill ju de heller inte jämt hamna i en situation där de ska diskutera religionen. Liksom som Brandon Flowers då har. Och då fick vi, när bandet är i Stockholm, kort innan när vi skulle åka iväg till studion veta att Richard Dawkins också var en av gästerna i programmet. Och han är ju då en väldigt stark motsättare, om man nu kan kalla det för, mot den här religionen. Så då uppstod det ju frågor från Brandon och han undrade liksom så här, Nicky, kände du till det här? Och jag hade liksom hans management på mig och massa frågor kring så här, hur kunde det här hända? Vi har ju varit tydliga med att säga att så här, han vill inte hamna i en situation där han ska börja diskutera sin tro. Och då började vi då ha diskussioner med Skavlan-redaktionen att så här, hur kunde det här ske? Vi har ju förmedlat det här till er. Varför har ni Richard Dawkins som gäst i samma program som Brandon Flowers? Och det var väl där den stora konflikten liksom inleddes. Det var väl liksom bortförklaringar från alla håll och sen i alla fall. Men de var ju här och de skulle genomföra programmet och Brandon var ju med och han satt ju där till slut och fick bemöta kritiken och ifrågasättningarna från Richard Dawkins. Brandon skötte det väldigt bra och tog sig ur hela situationen med huvudet högt och enligt min åsikt den liksom stora vinnaren. Och det gick väldigt bra för singeln och plattan det året också. Men vad det resulterade i var ju då att jag upplevde liksom att så här, det här var inte rätt hanterat. Och då, nu i efterhand kan jag ju faktiskt medge att liksom där och då så brusade jag upp.
Du slängde blomkrukor på Skavlan?
Nej, men liksom jag verkligen väldigt tydligt där backstage på Skavlan förklarade då för dem i Skavlan-redaktionen att jag inte alls var okej med det här. Sen så fick jag en tillsägning dagen efter av mina chefer och jag fick också be om ursäkt, men jag står ju fast vid att så här, det där var inte rätt hanterat från deras håll.
Nej, det är rätt.
Ja.
Mår de brinna i helvetet?
Ja, det skulle jag aldrig säga, men det är väl lite så här, det här, jag tror också så här, det har ju lite med att så här, växa upp och lära känna sig själv. Och, alltså, mitt tålamod exempelvis, det växer ju äldre jag blir. Och man lär sig ju att liksom kanske inte reagera så impulsivt, och man lär sig att liksom kontrollera och hantera sig själv också. Alltså hur jag liksom är både så här, i jobb och privat idag är ju kanske naturligtvis inte alls så som jag var när jag var 25. Liksom. Ja. Man växer ju upp och man mognar, och också så här att man hittar tryggheten i sig själv, skulle jag också vilja säga.
Men har inte det varit också en av dina styrkor som har tagit dig dit du har kommit idag? Att du har vågat gå din egen väg och vågat vara bestämd i dina åsikter och inte mesa för mycket?
Jo, men jag tror att... Eller jag upplever att min personlighet har varit väldigt avgörande för de möjligheter jag också fått. Både privat men också liksom i karriären.
Vad har du för tips där då? Är det att man ska våga ta för sig mer?
Absolut, man ska våga ta för sig mer och framförallt liksom vara noga med att så här, säga vad man tycker och tänker. Har du en idé, se till att presentera den ordentligt, och att folk som behöver lyssna verkligen tar till det, så att det inte bara blir att det nämns och så är det någon som viftar bort det och sen ingen liksom lägger märke till dig. Och också att så här, är det du som har gjort någonting och du har gjort det bra, så ska man ju också liksom visa att så här, det var jag som gjorde det här, även om man jobbar i team och så. Men det är viktigt att också framhäva sig själv, men på ett schysst sätt. Det är lite knepigt, för man ska inte heller bli liksom arrogant och dryg och inte kunna vara en teamplayer. Men du måste ju kunna också bygga upp ditt egna liksom rykte eller varumärke, eller oavsett så här, om du jobbar på ett bolag eller om du kör eget, eller liksom, det spelar egentligen ingen roll, utan man måste vara tydlig med att så här, visa vad man har för kompetens.
Tydlig med att visa vad man har för kompetens, att man ska då verkligen så här, säga att nej, men det här är jag bra på och det här skulle jag kunna göra.
Mm. Ja, men precis.
Typ arbetsintervjuer och typ överallt, att man ta för sig lite mer i alla lägen.
Ja, men verkligen. Ta för sig mer. Ta plats. Syns och hörs. Det är bra. Ja.
Och du är ju också nygift.
Ja.
Hur känns det?
Men det känns jättebra. Men som sagt, vi gifte oss i år, i början på sommaren. Men det känns som att det var jättelänge sedan. Jag vet inte. Sen så, jag menar, vi levde ihop innan. Och vi har varit tillsammans nu i snart 5 år. Så jag tycker ju, för mig, giftermål har aldrig varit så här... Det har inte varit ett måste eller liksom... Jag har inte haft så här jättestora drömmar om hur mitt bröllop skulle se ut och så vidare. Men jag älskar ju min man, så jag är väldigt glad över att vi nu är gifta. Och det är väl liksom det bröllop är för mig. Det är mer liksom en symbol för vår kärlek. Mm. Och det var liksom, det var så vi såg hela bröllopet. Därför blev det väldigt bra. Liksom. Jag kände mig aldrig sönderstressad eller utmattad. Jag blev liksom inte irriterad över små detaljer eller så. Utan vi valde plats, Södertuna slott. Det var fantastiskt fint och de var ju oerhört proffsiga. Så de hanterade ju allt.
Superfin klänning hade du också.
Ja, den är jättefin. Ida Lantos sydde upp den. Jag hade lite idéer sen när jag väl... Första mötet med Ida var lite stökigt. Hon bad mig ta med lite inspirationsbilder. Jag menar, alla klänningar är jättefina. Liksom. Och så när jag visade upp de här bilderna och sa, men Nicky, de här är jätteolika. Alla de här modellerna är jätteolika. Vad är det du vill ha? Och sen så hade jag sett spetsen som klänningen är sydd i. Den hade Ida använt till en annan klänning som jag hade sett. Mm. Och jag älskar den spetsen, så jag hade i alla fall klar, liksom, materialvalet var klart. Så jag tror det underlättade. Men den blev jättefin.
Hur friade Niklas till det då? Var det något fint?
Ja, men det var hemma en lördag morgon, vi skulle äta frukost. Vi brukar alltid, det var när vi bodde i London, och vi köpte alltid kaffe och macka från en italienare nere på hörnan på gatan där vi bodde. Och han brukar alltid gå iväg på morgonen då och köpa kaffe och macka och juice och sånt.
Gullig.
Ja, jättehärlig kille, ja, Niklas. Så kommer han upp och sen så kommer jag upp och sätter mig vid matbordet och ser att det är jordgubbar på bordet. Det brukar vi inte ha, så det var avvikande.
Du bara, vad i
helvete? Varför har du ställt fram jordgubbar?
Det är ju tradition.
Varför förstör du traditionen? Nej, men så, och sen Niklas var lite, jag vet inte om han var nervös eller lite ivrig eller pirrig, eller det var någonting som inte stämde liksom. Alltså jag märkte på hans beteende. Och sen mycket kort därefter när jag hade satt mig ner så sa han ju då att så här, det är någonting jag ska fråga dig. Och då förstod jag vad det var. Och jag tror att så här, från sekunden jag insåg vad han höll på med så började jag skratta. Och jag liksom skrattade mig igenom hela det här.
Det låter ju det som en perfekt och fria till. Konstigt att han var nervös.
Men du vet, skratt kan ju också vara ett tecken på obehag. Om man liksom känner att det är en knepig situation eller så. Och man börjar, då kan man ju också börja skratta. Så, jag
så
tror
du menar
att
du kände att det obehag. Var obehagligt?
Nej, nej men du vet, när man känner sig obekväm i en situation. Det, ja. Det är ju lite märklig sits det där. Men det var jättemysigt. Det var en väldigt fin ring han tog fram. Och jag sa ju såklart ja.
Men du, varför har ni inte tagit någon av eras namn? För att du heter ju ditt, Amini. Och han heter ju sitt namn.
Ja, precis.
Ni har inte tänkt att ni ska ta någons namn?
Nej. Saken är den att Niklas tilltalas bland sina vänner och så med sitt efternamn. Mm. Så för mig är lite hans efternamn är som ett förnamn. Och det är inte så gångbart utanför Sverige. Tvätman. Tvät är ju inte ett så bra ord
Batman,
på engelska.
Kanske. Batman.
Det är ett väldigt fint efternamn. Och jag gillar mitt efternamn. Och så här, någonstans nu har jag ju också kanske börjat bygga upp ett varumärke kring det och så vidare. Och
sen, jag menar, vad spelar det för finare.
Ja, du tycker det?
Ja, jag pratade med Ida om den här frågan. Vi är ju... Jag är ju ett år yngre än dig. Mm. Och Ida är ett år yngre än mig. Så att vi börjar komma in, alla polare börjar gifta sig, ja. Ska få barn och allt sånt där. Och då så kommer det ju dock upp. Det är som om man ska köpa hund. Mm. Och sen så tänker man på de här hundarna överallt. Rättvis ser man bara hundar. Mm. Nu har det kommit lite som med barn och giftermål. Att man börjar inspireras. Och rättvis så ser man alla bara som gifter sig och ska få barn hela tiden. Mm. Men då kollade vi också. Både hon och jag kom överens om att ditt namn är mycket finare.
Ja. Ja, men tack. Coolare. Ja, men det är fint. Men ni måste ju ta Idas efternamn.
Hon heter ju Varg. Jag heter ju Pärleros. Men vi gjorde en... Ja, jag har ju trott alltid att mitt namn är ganska fint.
Mm, det är fint. Men Varg är finare.
Ja, så vi gjorde faktiskt en omröstning på hennes YouTube-kanal. Ja. Och frågade om vilket namn som finast. Det kan vara att vara lite partisk.
Men, det var ju hennes YouTube-kanal.
Ja, det var det. Men det var typ kanske 99% tyckte att Varg var finare än Pärleros.
Det är fint. Nej, men, så vi har, men sen så har vi kanske skojat med om vi ska försöka kombinera efternamnen. Tveta Mini eller Aminiman.
Miniman.
Aminiman.
Aminiman.
Nej, jag skojar. Det kommer inte hända. Nej, men vad spelar för roll? Alltså, man kan väl behålla sina efternamn. Mm.
Har du varit sugen på barn?
Ja, men absolut. Barn är härliga. De är rätt besvärliga ibland också. Ganska tidskrävande. Jag har ju väldigt mycket...
Barn?
Nej, jag har väldigt mycket barn. Nej, men vi har väldigt mycket vänner som just nu är antingen gravida eller precis har fått sitt första barn. Sen så har jag en stora syster som har två väldigt underbara söner. Så jag är moster. Så jag har nog aldrig hört någon säga det första halvåret att åh, det är så härligt med barn, utan det är mest klagomål och de är trötta och det är väldigt jobbigt. Men samtidigt så ser man ju också på föräldrarna hur mycket glädje och liksom så här, hur mycket de älskar sina barn, så jag förstår ju. Men det tar väldigt mycket tid, liksom. Tid och energi.
Mm. Jag har funderat ganska mycket på det där, om man ska skaffa barn eller inte. Mm. Om det är så att man verkligen blir lyckligare med det. För det är ju väldigt mycket varit också med så här självklarhet att alla ska skaffa barn när man är på en viss ålder. Mm. Typ den åldern som vi är i nu börjar ju komma i storstad, känns det som. Och ett gäng år framåt. Så att det är en tanke som jag har haft det. Men jag kan väl hålla med dig också. Att det känns som att det finns ganska mycket fördelar med det också.
Mm.
Men jag tycker inte att man ska ta det som en självklarhet att bara för att man kommer så ska man och känna den här pressen hela tiden. Jag gillar att utmana lite grann i alla fall.
Mm. Ja, men absolut. Det är ingen måste.
Du är uppväxt i Akalla.
Ja.
Var det kul?
Ja, absolut. Alltså jag har väldigt goda minnen och så här Akalla när jag växte upp så var det väl kanske väldigt annorlunda mot vad det är idag. Det fanns väldigt bra skolor där, väldigt bra fritidsverksamheter. Akallaby är fantastiskt fint, det finns fortfarande kvar idag. En 4H-gård liksom, där jag var varje helg, tog hand om djuren. Nej, men väldigt bra uppväxt liksom. Inga-Britt, min lågstadielärare, var min stora idol. Mina föräldrar och min stora syster var så trött på mig när jag hela tiden kom hem och sa Inga-Britt sa. Det var liksom hennes ord, var min lag. Det var, ja, men det var härligt. Ja.
Du kom hit som ettåring från Iran?
Ja, ett och ett halvt.
Ett och ett halvt.
Ja, nej, men så jag är uppvuxen i Sverige liksom, och Sverige är ju mitt hemland. Jag har varit i Iran och besökt två gånger tror jag, efter att vi kom till Sverige. Men, och jag har släkt kvar i Iran, men större delen av min släkt bor i Sverige idag. Och lite i England och Tyskland och så också. Men jag menar, det är Sverige är mitt hem.
Men vad tror du gör att många från Iran har så en otroligt stark drivkraft? Om jag kollar på många av mina poddgäster, så liksom de som är från Iran och de som är utländska kommit på det sättet till Sverige och sådär. Det är många som har liksom startat superstora bolag och lyckats otroligt bra.
Mm.
Och de är just från Iran.
jag vet inte om liksom det finns någon korrelation mellan att vara iranier och drivkraften. Men alltså, i mitt fall, jag kan ju bara utgå ifrån mig själv. Alltså, någonstans här, mina föräldrar har ju alltid varit väldigt måna om att jag och min syster liksom, att vi ska må bra och att det ska gå bra för oss. Och att vi liksom ska ta vara på möjligheterna som finns här i Sverige, som kanske nödvändigtvis inte fanns i Iran, och anledningen till att de lämnade landet. Det var ju liksom ändå deras hem som de liksom lämnade bakom sig och kom till ett helt annat land när de var i min ålder och byggde upp ett nytt liv. Inte kanske helt och hållet bara för mig och min stora syster, också för deras skull, men ändå liksom. Och jag känner väl någonstans att så här, det är viktigt för mig att jag tar tillvara på det. Det kanske är det som ligger till grunden för att så här, jag alltid strävar efter att liksom komma vidare i livet. Att jag väldigt sällan känner mig nöjd och tillfreds, vilket också kan vara lite besvärligt ibland. Det är viktigt att kunna stanna upp och faktiskt också uppskatta det man lyckas åstadkomma för en stund, även om man sen ska fortsätta blicka framåt. Liksom.
Det känner du att du är lite dålig på, eller?
Ja, jo, men det är jag försöker jobba med det, för att så här, det är viktigt som sagt. Så att man också är nöjd över det man åstadkommer, så att man inte bara gör det och inte faktiskt uppmärksammar det.
Det är svårt det där alltså.
Mm,
att man gör någonting och redan har man satt målet så här 10 steg framåt. Så när man kommit dit, som var kanske ett jättestort mål för en själv, så har man nästan glömt bort att det var ett mål. Men om jag ska ju dit.
Ja, men precis. Nej, men så det, och sen, jag menar, mina föräldrar och också mycket min stora syster, hon är ju 4 år äldre än mig. Så det har ju liksom, mina föräldrar och min stora syster har ju varit mina liksom förebilder. Och jag menar, min pappa, det är liksom ett av de starkaste minnena jag har från min barndom, är att han har sagt att ni ska plugga, skaffa er en utbildning, ni kan sätta diplomet på väggen sen får ni göra vad ni vill, men liksom utbildningen måste finnas där och den måste bli av. Så liksom redan på mellanstadiet var det ju tjat om universitetsstudier. Och så här, jag är väldigt tacksam för att de har varit så närvarande och så måna om att det här är liksom en viktig och bra väg att gå. Annars, jag menar, mycket av det jag har gjort fram tills idag kanske aldrig hade hänt om jag hade struntat i att plugga. Och framförallt kanske plugga vidare efter gymnasiet.
Vad ville du bli för något när du var liten?
När jag var liten och liksom där jag växte upp, så var det ju mest liksom de här traditionella yrkena man alltid fick höra talas om. Lärare eller läkare eller polis eller, ja, men du vet. Och jag har alltid varit väldigt fascinerad av polisyrket. Det är jag än idag. Så fort jag ser en polisbil så stannar jag till och kollar lite extra. Så jag var väl lite inne på att jag skulle bli polis.
Mm. Nu skulle du nog vara ganska tuff polis.
Kan du tänka mig?
Nu har du åkt 7 kilometer för snabbt. Vad är ditt problem?
Ja, precis. Varför kör du inte efter reglerna?
Det finns regler för att de ska följas.
Dem.
Vad är problemet?
Så enkelt är det. Nej, men... ja, men precis. Jag var nog sugen på polisyrket. Men samtidigt så är det musikintresset och musiken har funnits i mitt hem. Min pappa är musiker, musiklärare, spelar persiska instrumentet sitar. Traditionell
är det som
persisk
typ
musik.
Sitar är det...
Sitar är det indiska instrumentet. Sitar är det persiska. De ser annorlunda ut och de låter annorlunda.
Kan man säga att det är en gitarr? Eller?
Nej, du kan inte säga att det är en gitarr.
Flöjt,
men det är
ett
stränginstrument.
Stränginstrument, ja. Okej, typ sitar och setar.
Ja, nu är två olika. Du får googla upp det där, Alexander. Du får googla upp det där. Nej, men så jag växte upp med det. Min pappa, förutom att han liksom då var musiklärare och så hade han liksom bjöd in artister från Iran, hade konserter här i Stockholm och jag liksom fick vara med och se allt det här liksom backstage och allt rodd och jobb kring det. Och jag menar, MTV var ju jättestort när jag växte upp. När du växte upp också.
Jättestort.
Det var ju det man kollade på när man kom hem från skolan.
Ja.
Förutom Fresh
Alla
Prince.
Alla musikvideos.
Ja, nej. Nej, men precis. Och i 8:an praktiserade jag på tidningen Okej, som också var den stora tidningen man spenderar sin veckopeng på. Fick vara med sen och hjälpa till på K-dagen som de hade på sommaren.
Du var en cooling redan då.
Ja, nej. Nej, men så det ena har väl liksom lett till det andra. Och sen... men samtidigt så här, jag visste ju ingenting om musikbranschen. Om musikindustrin. Jag menar, den har ju alltid varit dold. De man ser är ju liksom artisterna och musikerna som är liksom som frontar branschen. Så jag visste ju inte liksom hur man faktiskt kan jobba i musikindustrin. Eller ens att det fanns skivbolag visste jag nog ens inte heller. Eller förlag eller bokningsbolag och liksom alla de bitarna. Men jag pluggade ju på Bergs marknadskommunikation. Och där en av mina klasskompisar var tjänstledig från Warner Music. Och mot slutet av vår utbildning så nämnde han att det finns en tjänst på Warner och så här, tyckte att jag skulle söka den. Så jag sökte den och på den vägen ner det. Annars så vet jag liksom aldrig om jag hade kommit in i musikbranschen. Jag menar, för att det är ju väldigt, det är en bransch som jag nu liksom, när jag har varit i den i många år, det är ju väldigt mycket kontakter och det är väldigt mycket folk som liksom går runt mellan bolagen. Nu när industrin har utvecklats så behöver man ju också annan typ av kompetens inom skivbolagen och då kanske det har öppnats upp eftersom att den kompetensen inte tidigare har funnits och man rekryterar på ett annat sätt. Så, men annars så, jag hade liksom ingen given väg in. Liksom.
Nu måste det varit supersvårt att få det där jobbet.
Ja, jag gick på några intervjuer.
Jo, men det måste ha varit jättemånga sökande.
Ja, men det var det.
Varför valde de dig för?
Nej, men alltså kanske eftersom att jag då hade lärt känna Anders, min klasskompis, kursakompis på Bergs. Så han visste ju liksom vem jag var och vad jag går för. Men samtidigt, jag hade ju liksom ingen erfarenhet av musikbranschen. Men då är det väl det att han hade ju jobbat några år på Warner redan. Så att då var det väl liksom personligheten att han kände att så här, din karaktär skulle passa för den här tjänsten även om jag inte hade någon liksom tidigare arbetslivserfarenhet.
Och sen med dina år också på Warner så har du jobbat med jättestora. Det har varit allt från Lady Gaga. Säger man Gaga eller Gaga?
Lady Gaga.
Gaga. Det var Taylor Swift, Justin Bieber, Enrique Iglesias, Rihanna, Avicii och massor av andra. Så det var ju en ganska stor karriär som du gjorde där när du
kom in. Alltså jag började ju på Warner då, men sen så gick jag ju vidare till Universal Music och det är alla de artisterna du nämnde nu ligger på Universal. Men ja, alltså jag har ju varit bra på det jag gör, och det har uppmärksammats och uppskattats internt inom bolaget. Så jag var ju på Stockholmskontoret, Universal Music Stockholmskontor först, och sen så fick jag ju då förfrågan om jag skulle vilja ta en tjänst på huvudkontoret i London. Och det tackade jag såklart ja till. I princip samtidigt som jag och min nuvarande man började dejta. Så där var ju också liksom ett val jag skulle göra. Vi hade precis börjat dejta, vi var ju kollegor, vi träffade ju varandra på jobbet. Vi hade precis börjat dejta, och så får jag då den här jobbförfrågan från London. Och då kände jag så här, men liksom typiskt, nu när jag liksom har hittat en kille som jag tycker väldigt mycket om, men det är ändå nytt liksom, jag vet inte vad det kommer leda till. Och så får jag också ett jobberbjudande som jag jättegärna vill ha, men som kommer innebära att jag måste liksom flytta till ett annat land. Vad gör man då? Långdistansrelationer är ingenting jag tror på, eller det är ingenting för mig. om jag tycker om någon så vill jag ju se och vara med den personen så mycket som möjligt. Och då så var jag ju tvungen att liksom ta upp det här med Niklas, och berätta att jag har fått det här erbjudandet, och hans första reaktion var ju så här, men det är jättebra, och då kan jag kanske också kolla på om det finns något jobb för mig i London. Ja, och det var det han gjorde. Och jag menar, Niklas är oerhört smart och duktig och väldigt uppskattad, så han fick ju också ett jobberbjudande till slut. Så vi kunde flytta till London tillsammans.
Häftigt. Mm. Och hur var de åren då?
Ja, men det var nice. London är ju en väldigt härlig stad. Jag har inte varit så förtjust i London tidigare, men när man bor där och liksom lär känna staden och hittar sina liksom favoritställen och kommer in i Londonlivet på ett annat sätt, så är det en väldigt härlig stad. Även om den är väldigt stor, och det är väldigt frustrerande att liksom sitta i trafiken i en timme oavsett hur långt den ska. Så det var kul, och det var väldigt givande, alltså rent så här karriärsmässigt, för det är ju på en helt annan nivå när vi jobbade där, eller när jag jobbade där. Det är betydligt mer hierarkiskt, det är mycket mer liksom intern politik, det är på mycket så här större skala allting. Och jag jobbade ju liksom globalt ut mot alla andra marknader, så jag fick ju också resa väldigt mycket, uppleva andra kulturer, men också liksom musikbranschen i andra marknader.
Jag har ju sett lite intervjuer med dig innan, och du har ju sagt så här att du är inte starstruck. Och de här artisterna som jag läste upp, det är så här världens största artister, och är ju fortfarande typ världens största artister. Men hur är det att träffa de här typ första gången? Kan det inte vara så att du är lite nervös om du ska träffa typ Justin Bieber första gången, eller Rihanna eller Taylor Swift? Eller
jag tror att så här, alltså dels så är det så oerhört mycket jobb runt omkring liksom. Och så när jag väl då liksom träffar dem för att jobba liksom in person med dem, så är man så uppe i det, så att för mig är det mer, det blir som en vanlig person som jag ska träffa och jobba med. Så jag tror att det är det som på något sätt liksom neutraliserar det. Så, alltså när jag var yngre och typ exempelvis var med och jobba på Okej-dagen och Westlife sprang runt där backstage, så då blev jag ju väldigt starstruck, för att då var det mer att så här, jag var ju mer en liksom en hjälp liksom runner som sprang runt och inte gjorde så mycket, och jag var ung och liten och så här, såg upp till de här och älskade deras musik. Så jag tror att så här, det har med den position jag har i liksom min arbetsroll när jag ska träffa dem, så det så gör att ja, men det neutraliseras, så det blir inte, men det är klart att man vill att så här, de ska tycka om en eller tycka att så här, jobbet funkar bra och att man har en bra arbetsrelation. Men just det här med att bli starstruck, det blev jag mer när jag fick se David Beckham på gatan i London.
Men du har inte typ råkat spilla någon kaffe över någon av de där? Du har träffat och gått och bara hällt en, typ en flaska juice över någon, eller?
Nej, jag är väldigt proffsig när jag jobbar, så jag gör inte sådana misstag.
Ja, men det är superbra. Vad har du för favorit, liksom Nickis topp tre i London? Vad måste man besöka eller göra om man är där? Något kafé att rekommendera eller har någon restaurang? Eller?
Ja, men det beror på vad man är ute efter. Men om vi ska... Maten är ju väldigt god i London för att de har ju liksom alla möjliga restauranger och kök man kan tänka sig. Men en av mina favoriter är väl Cecconi's och deras lobster spaghetti. Baltasar som ligger i Covent Garden har en väldigt härlig frukostbrunch. Sen, ja du, det är massa att välja mellan.
Du pluggade också psykologi. Har du några bra psykologiknep eller någonting du har lärt dig? När man läser andra människor eller något sånt.
Det mina psykologistudier gav mig är att jag är väldigt observant. Och jag kan läsa av människor väldigt bra. Och det är därför liksom så här första intrycket för mig är väldigt viktigt. Som jag får av en person och så här första mötet. Så jag tror att det är mer det har gett mig. Och att jag kanske liksom mer innan jag började liksom plugga psykologi kanske inte tänkte på små detaljer på samma sätt. Nu har jag märkt hos mig själv att när jag träffar nya människor, när jag jobbar med folk och för det är det, jag jobbar ju väldigt mycket med människor hela tiden. Jag analyserar och observerar väldigt mycket, så ibland i möten, första mötet jag har med någon, om vi är flera, om det är bara jag och en person till, så är det klart att jag pratar och så, men jag kan annars vara den som sitter rätt tyst. Bara för att jag vill liksom, jag vill känna av, läsa av och se liksom vad jag har för att kunna känna och klämma lite innan jag bestämmer mig för liksom vad jag ska ha för approach eller vad taktiken ska vara, om det är någonting som jag behöver liksom få dem att tycka som mig eller övervinna dem.
Och då kan man säga, för att förtydliga det här, så har Nicky redan rättat till min krage, tagit bort en fjäder på min kavaj.
Och du märkte väl att jag gjorde en liten mini-intervju med dig innan.
Det gjorde du.
Din intervju med mig satte igång.
Jag blev tvungen att berätta var jag kom från, personnummer, adress, nummer till närmst anhörig. Du gjorde en liten check där.
Ja visst.
Vad tyckte du förresten då om mina naglar?
Ja, men jag såg dem när...
Vad tänkte du då?
Jag tänkte på Alexander Kronlund så fort jag såg att du har målat naglarna. Det är fint.
De är svarta naglarna kan man säga. Eller så här, typ gråa svarta.
Ja, men jag tycker så här, ni killar, ni är så begränsade i liksom de här extra attributen. Så jag tycker det är nice när ni lägger på lite nagellack eller om ni har lite smycken, en örhänge eller mascara, jag vet inte. Det är bara att köra.
Om du skulle förklara hur en vecka ser ut för dig nu. Hur ser det ut?
Ja, men jag jobbar ju på Amuse. Det är ett nystartat skivbolag. Världens första skivbolag i en app. Det vi erbjuder till alla liksom osignade artister eller artister med egen label är gratis musikdistribution. Som man då liksom väldigt smidigt och enkelt laddar upp sin låt, omslag till singeln och sätter releasedatum i appen. Och då distribueras musiken nu till alla stora musiktjänster som Apple och Spotify och Deezer och så vidare. Och vi har även då en label där vi går in och signar artister som vi vill jobba med. Så det är det jag gör heltid, parallellt med att sitta i Idoljuryn. Och veckorna är väl liksom, det är allt ifrån möten till samtal och planering och strategier som ska sättas upp. Och under hösten så avsätts ju liksom varje fredag främst då för Idol.
Är det jobbigt när ni är fyra stycken idolerna?
Fyra stökiga personer också kanske tilläggas. Men jag tror det är det som är bra också, att vi är så himla olika. Alla fyra är ju väldigt, väldigt olika. Och då funkar det. Annars hade två av oss varit lite samma eller så hade det blivit en för mycket. Men jag tycker det funkar bra. Det är klart att det tar ju mer tid från mig nu när vi är fyra. Men,
hade nej, inte
men
du bara vilja kicka de andra,
ja,
och köra själv bara?
Ni behövs inte, jag gör det här själv.
Det är ändå mina åsikter som är de vettigaste. Jag har rätt.
Det var du som sa det, Alexander, okej? Okay? Det var ju inte jag som sa det.
Du sa ju till mig innan att jag skulle säga att det var... Ja, men hur ser en morgonrutin ut för dig då? Har du någon rutin du gör på morgonen?
Mm. Ja, men jag är en morgonmänniska, så jag brukar gå upp rätt tidigt. Runt 6:30 går jag upp. Jag gillar inte att stressa på morgonen. Om jag behöver stressa eller bli försenad, så då upplever jag att jag får en dålig start på dagen. Och det gillar jag inte. Så jag går upp. Vissa morgnar tränar jag. Jag tränar yoga eller pilates hemma.
Grymt.
Så då tränar jag. Och annars så dricker jag lite kaffe. Gör mig i morgning. Gör mig i ordning. Kolla på nyhetsmorgon.
Hur brukar man säga? I woke up like this.
Nej, men såklart. Måste fixa till mig.
Men din yoga bara, din pilates. Har du något pass du kör eller kollar du YouTube eller någon app eller...
Nej, men jag har pass som jag kör. Och jag började... Nu har jag tränat hemma i flera år. I 2-3 år har jag kört hemma. Tidigare har jag alltid haft någon gymkort eller så. När jag bodde i London gick jag till en yogastudio som låg väldigt nära också en gång i veckan. Det har jag inte riktigt gjort här i Stockholm, för jag har mina pass som jag gillar att köra. Jag har olika pass så jag kan variera så att det inte bara blir samma. Men YouTube, det är så rörigt där alltså. Det tar lång tid när man hittar någonting som är bra. Man har tid att lägga ner. Ibland får jag lite tips och då går jag in och kollar om jag vill testa några nya pass. Men,
var har du passat någonstans då? I huvudet?
Nej. Nu får du hålla i dig. DVD-er.
DVD? Häftigt.
Ja. Nej, det är inte så häftigt längre.
Då har du alltså en CD-spelare hemma.
Som jag bara använder för att spela upp de här passen. Och det är nästan lite pinsamt eftersom att jag annars ska liksom vara...
Är det så tv-shop-cd-skivor du köpt?
Nej, faktiskt inte. Wow. Men grejen är, jag hittar ett av passen på YouTube. Och sen så vill jag ju hitta fler. Men då var de alltid avkapade. Alltså jag hittade liksom inte ett helt pass. Och så är det en massa reklam och jag bara störde mig på det. Så till slut så kollade jag upp sajten. Och då kan man ju tänka sig att kanske de skulle ha pass online som man kunde betala för eller så, för att få tillgång till. Men det hade de inte, utan enda alternativet var att köpa DVD. Jag köpte ju de här DVD:erna för 3 år sedan när jag bodde i London.
Det är väl ingen piratkopia här?
Nej, utan jag har ju då köpt DVD:erna. Och dessutom nu när jag köpte en ny dator fanns det ju inte någon CD- möjligheter längre, så då fick jag gå och köpa en separat
CD-spelare.
Ja. Så viktigt är det för mig med de här DVD:erna.
Nej, men det är bra. Ja. Det låter nästan som att man hade velat att du kunde lägga ut dem någonstans.
Nej.
Om de är så här bra, då skulle nog fler vilja ta del av dem.
Kan jag tänka dig? Och jag håller mig i bra form tack vare dem.
Det är ju fantastiskt. Ja. Och efter att ha kört din yoga och pilates, då målar du om dig själv, fixar till det lite.
Ja, jag målar om mig. Jag använder inte så mycket smink på varan. Det ser du ju nu när jag sitter framför dig, eller?
Ja. Nej, men jag tycker inte du har mycket.
Nej,
jag skulle absolut inte
känner dig något. Tvungen och bara, nej, det är absolut inte, Nicky.
Nej, men det tycker jag. När vi tog en bild nu innan som vi kommer lägga ut i sociala medier, så sa jag det, att jag tyckte att du var jävligt snygg och jag var jävligt ful.
Nej.
Eller generellt, jag sa inte att jag var ful, men jag sa att jag tyckte att du var jävligt bra på bild.
Jaha, ja, tack.
Och i verkligheten.
Okej, okay. Ja, men det är bra. Nej men precis. Allt det där, fixa, duscha och sånt. Kolla nyhetsmorgon och dricka kaffe. Jag gillar inte att äta frukost hemma, jag måste alltid komma iväg. Så jag brukar äta när jag kommer lite snabbt på kontoret, äter jag någonting. Och sen så är dagen igång.
Vad skulle du säga är det som driver dig?
Det som driver mig... Så, mina föräldrar är ju mina förebilder, och när jag tittar på dem, vad de har liksom åstadkommit i sitt liv sedan de kom till Sverige, så ser jag ju liksom hur de konstant har fått kämpa för att liksom skapa möjligheter och liksom bygga upp sina karriärer och sina liv. Och även om de liksom har haft anställningar och så har det ändå landat i att de nu driver egna företag. Och det är liksom, det här är ju någonting som de har gjort konstant under hela min uppväxt och kämpar än idag. Liksom. Det är ingenting som har varit lätt för dem eller som liksom på något sätt har bara kommit till dem, utan de har ju jobbat hårt för att bygga upp sina liv. Och jag tror att den liksom drivkraften jag sett i mina föräldrar har liksom förankrats i mig. Och gör att jag hela tiden håller utsikt efter liksom, vad är mitt nästa steg? Hur kan jag utvecklas? Vad vill jag göra efter det här som jag gör nu? Och då kanske liksom det här med idoluppdraget, när det presenterades för mig, så jag säger väldigt sällan liksom nej till saker bara på stående fot, utan om det är någonting som jag initialt känner att ja, men det här, det finns någonting i det, då vill jag ju åtminstone utforska och se om det är någonting jag faktiskt skulle vilja göra eller kan göra eller inte innan jag tar ett beslut liksom. Så jag håller så här dörrarna öppna, just för att också ha valmöjligheter. Och det här liksom personliga utvecklingen är viktig för mig. Jag har liksom aldrig fått någonting gratis i livet. Jag har inte haft något liksom nätverk eller någonting sånt jag kan använda mig utav, utan det har till mångt och mycket byggt på att jag själv har träffat folk i olika sammanhang eller liksom sökt jobb och liksom sett till så att så här, mitt CV sticker ut ur mängden av alla 500 000 andra sökande, och liksom hela tiden fått ligga på.
Vad har du gjort med CV:t då? För att få det att sticka ut ur mängden, eller om du skulle söka ett jobb. Mm. Ett klassiskt sätt är ju bara att man tar sin CV där man skrivit vad man gjort och typ mailar in till typ jobb@jobb.se.
Nej, så har jag inte gjort, utan jag har anpassat mitt CV efter det bolag jag har sökt jobb hos. Och sen så har jag sett till att alltid liksom ha en personlig mailadress som jag kan ha skickat det till. Eller om det har varit en rekryteringskonsult. Och helst då också följa upp med ett samtal efter kanske någon jättebra dag eller så, för att se att personen faktiskt har fått mitt mail. Och jag menar, man kan ju inte bara, ett mail kan ju försvinna i mängden liksom. Så jag har legat på, jag har liksom aldrig suttit och väntat att så här, saker och ting bara ska ske av sig själv. Mm. Liksom. Det har jag väldigt tidigt insett att så här, det kommer inte hända. Utan vill du skapa, alltså, det finns ju möjligheter, man måste ta vara på dem. Men sen också så måste man själv klara av att så här, skapa nya möjligheter för sig själv.
Ja, superbra sagt. Mm. Ett av mina favoritordspråk är det att ska du ha någonting som du aldrig haft, måste du göra någonting som du aldrig gjort.
Mm.
Och det är väl lite,
ja,
det
var
också,
ja, väldigt bra.
Att man vågar göra lite nya saker och det som andra inte gör.
Ja.
Och det är väl det som du har vågat göra också. Men det här är supersnyggt också, att du följer upp med ett samtal efter. Och inte bara skickar iväg och hoppas att hon ska ringa och säga att du har fått det. Så här.
Nej, men precis. Alltså det beror på hur mycket man vill saker och ting också. Men jag är ju inte heller den som bara liksom slänger iväg ett CV. Utan när jag har sökt nya jobb så har jag verkligen också liksom känt efter. Är det här verkligen ett jobb jag vill ha? Är det ett bolag som jag verkligen vill jobba på? Och när jag har känt det så har jag också sett till att verkligen gå hela vägen för att få det.
Vi har fått in lite olika lyssnarfrågor här också.
Mm.
Och här är en, vad gör dig mest förbannad?
Alltså jag gillar inte när man blir behandlad orättvis. Och det är så här, antingen om det är att jag själv blir behandlad eller upplever att jag blir behandlad orättvis, eller om jag ser att någon annan blir behandlad orättvis. Och det här kan liksom, det kan vara allt ifrån så här i yrkeslivet eller privat eller liksom bara rent så här, i stora samhället. Men jag har väldigt svårt för att acceptera att acceptera orättvisor. Och det kommer ju olika skepnader liksom. Jag tycker om när det är rättvist och att så här, framförallt att man någonstans liksom är ödmjuk också över det man har och det man får liksom.
Har du märkt någon skillnad på att vara kvinna i en sån här mansdominerad bransch som musikbranschen är?
Ja, det har jag gjort. Det har märkts på olika sätt. Återigen, så här, dels hur kanske jag har blivit bemött och behandlad, men också hur jag har sett andra kvinnor. Och det kan ju liksom, alltså det finns ju, jag menar, bolagen, de klappar sig på axeln ibland och säger att så här, men vi har jättemånga kvinnor på bolaget. Ja, det kanske ni har, men börjar ni kolla på mer om de seniora posterna så är alla män.
Mm.
Och det är väldigt tydligt ibland att så här, kvinnor måste bevisa sig själv betydligt mer. Att även om de kan liksom visa upp att så här, det här är mitt CV, det här är saker och ting som jag faktiskt har, kvalifikationer och kompetens som jag har svart på vitt, men de får ändå inte en befordran. Utan då är det en kille som kommer in från höger och tar tjänsten, som kanske inte alls har samma kvalifikationer eller kompetens, men där ser man mer potentialen i att han ska kunna växa in i den här rollen. Sånt kan göra mig riktigt förbannad. Lite
bullshit, sorry där, alltså. Ja. Varför tror du det är så för?
Jag vet inte, om det är tyvärr så att det är män som anställer män, och man kanske ser så här, igenkänningsfaktorn av en äldre man kanske är större i en yngre man, och då ser liksom hur du kan växa upp och bli som mig på ett annat sätt än vad man kanske gör mot en kvinna. Men också kan det väl kanske vara så att det är enklare att hantera och jobba med en annan man.
Jag pratade med en tjejkompis till mig som är entreprenör och har dragit igång så här ett investmentbolag. De har varit igång typ nu något år. Det är så här två tjejer och två killar som gör. Och då berättade hon att flera gånger under det här året så har det blivit så att de har pratat med så här investerare för att de investerarna ska investera i det, ett investmentbolag som de sen gör investeringar till. Men då har så här flera av de här typ äldre männen, killarna sagt så här, ah, men det där låter intressant, men vad sägs om att du kommer hem till mig och vi snackar över ett glas champagne typ så här. Och det har varit ändå ett flertal gånger det har hänt. Har du sett någon liknande i musikbranschen? Att det är på det sättet att folk kanske gillar dig, men de kanske vill ha sex med dig. Och de har gett sådana antydningar på det, att ja, men kom hem till mig så kan vi snacka om den här nya artisten över ett 10 flaskor rödvin.
Nej, men jag har liksom inte fått såna inviter, har jag inte fått. Men däremot så kan jag ha känt av att så här, den här mannen kanske är mer intresserad än liksom en man i en seniorposition inom bolaget. Kanske har varit mest intresserad av att prata med mig på grund av hur jag ser ut, och kanske liksom är ett trevligt sällskap, snarare än att så här, han tycker att han får ut någonting alltså ur själva konversationen. Förstår du vad jag menar? Det kan jag ha känt av. Sen så alltså är det ju, och det är liksom härskartekniker som används ibland, att så här, man försöker minska min kompetens. Förminska min kompetens i hur man pratar med mig, eller liksom försöka klappa mig lite på
lilla
huvudet. Ja, men
så här,
men du vet ju inte riktigt hur det här funkar. Jo, det vet jag faktiskt hur det funkar. Så det, och, men där har jag alltid varit väldigt noga med att gå in och säga att så här, jo, så här, jag ser och hör vad du försöker göra nu. Och så här, jag uppskattar inte att du försöker liksom förminska min kompetens. Det är en väldigt så här, en fras som jag har använt. För att notera att så här, jag lägger märke till vad du försöker göra, och det kommer inte funka.
Säger du det direkt till dem?
Ja.
Då måste de bli ganska häpna.
Ja, och då blir de ofta så här, nej, men det var inte meningen att formulera, nej, men det var inte meningen att du skulle ta det så. Ja, fast det var exakt det som var meningen.
Det är bra, du sätter dem på plats.
Ja, men jag tror det är viktigt att man gör det där och då. Och inte liksom, och återigen så här, jag gjorde inte det här när jag var 25. Utan så här, det självförtroendet och självsäkerheten byggs ju upp över tiden. Så det är klart att så här, jag har blivit överkörd av män. I rent så här karriärs- och yrkesmässigt. Men nu för tiden så har jag ju liksom en annan trygghet i att hantera det. Eller liksom för något år sedan när jag fick något jobberbjudande, så liksom, jag menar, baserat på så här, den kompetens och erfarenhet jag nu har i musikbranschen, att när jag då liksom fick det här paketet presenterat för mig, så när jag öppnade upp mejlet och kollade på det, var det ett skämt. Och jag kände ju så här, jag tänker inte lägga min tid på att ens så här gå in och förhandla om det är det här du kommer med i första steget. För redan där har du börjat underminera mig och den kompetens jag har. Trots att det är ni som har kommit till mig med ett jobberbjudande.
Men tror du att det är för att du var kvinna till viss del då, eller?
Ja, men alltså, jag menar, liksom, varför annars skulle det ske? Det vet jag inte. Eller så är man bara en väldigt dålig förhandlare, eller liksom dålig på att uppskatta när liksom du ska gå in och försöka rekrytera en person. så är det en rätt dålig strategi att använda liksom. Mm.
Vilken är din största utmaning just nu och hur ska du bemöta den?
Den största utmaningen nu är ju mitt nya jobb som Head of Global Marketing på Muse.
Som ska revolutionera musik, branschen och
göra
sätt.
Ja, men precis. Det är ju liksom, det är ett bolag som vi just nu är i en uppstartsfas. Och som sagt, så här, det handlar ju både då om att så här, etablera Muse varumärke men också få de användare vi vill få in till tjänsten och faktiskt få förtroende och förstå vad Muse handlar om. Just för att liksom vi erbjuder gratis musikdistribution så har vi också märkt att många ifrågasätter det och undrar så här, men vad är hållhaken? När kommer ni börja ta mina pengar? För det är lite så här, artister är ju lite brända av det i musikbranschen. Därför att det har ju historiskt sett varit så att man liksom får skriva bort sina rättigheter och det är någon annan som kommer in och tar majoriteten av dina intäkter och så vidare. Liksom. Men dagens artister och liksom framtidens artister är ju till mångt och mycket, inte alla, men väldigt många. De vill ju liksom ha kontrollen över sin karriär. De vill äga sina liksom musikrättigheter. Och de vill vara med i processen. De vill inte att någon ska tala om för dem att så här, det här ska du göra, den här låten, säg och så. Liksom, så här ska det gå till. Och då blir det lite att man är väldigt försiktig. Så när vi då går ut och säger att så här, det är gratis, du får behålla alla rättigheter, du får behålla alla intäkter. Och dessutom på det får du liksom all statistik för hur det går för din låt och så vidare. Och vi får ju då också tillgång till väldigt mycket data på releaserna som släpps genom Muse-appen. Och där kan ju vi då liksom följa låtarnas utveckling. Och förstå liksom varför går den här låten bra framför allt. Och när vi kan identifiera den typen av framgångar så börjar vi ju kolla upp så här, vem är artisten? Vad kontaktar artisten för att diskutera mer kring liksom vad planerna är, vad de vill åstadkomma. Och om vi då där kan hitta ett samarbete sinsemellan. Där också liksom labeldealen som vi erbjuder är fördelaktig för artisten.
Ja, så då funkar det så här att ni vill ta in den stora massan av artister så att de får lägga upp sina låtar där. Och sen så kollar ni så här, vilka är det som breakar och blir stora på statistikmässigt.
Ja, alltså de breakar inte och blir inte stora, utan det är mer att vi försöker identifiera framgångsfaktorer. Så vi går ju in i ett väldigt tidigt skede av liksom låtens livslängd. Och då så här, när vi kan identifiera att så här finns det någonting som är unikt, den här låten sticker iväg på ett annat sätt.
Ni kollar då massa data då?
Ja, precis. Men vi kan ju få en förståelse för varför det går bättre för en annan låt än de övriga releaserna vi har haft. Och där börjar vi mer liksom undersöka de bakomliggande faktorerna och framförallt föra en dialog med artisten för att se liksom om vi har samma värdegrund och liksom tillsammans kan jobba vidare för att breaka och göra låten mer framgångsrik.
Och hur tjänar ni pengarna?
Genom att göra låten framgångsrik. Så att vi börjar inte tjäna pengar förrän liksom artisten tjänar pengar.
Vad är planen då? Ska ni bli typ nya Universal eller Warner? Eller ska ni bli...
Nej, alltså de här traditionella skivbolagen, de är bra och de kommer finnas. Liksom. Det går väldigt bra för dem. Men det här är ju liksom, det är en utmanare och det är ett alternativ som är väldigt viktigt också för att liksom branschen ska utvecklas och må bra. Så behövs den här typen av konkurrens.
Och hur stora kan man bli då?
Hur stora som helst. Jag menar, det är en global marknad och det handlar ju liksom egentligen bara om vilken kapacitet och i vilken takt du vill växa.
Och du som är PR-geni, har du några bra PR-tips? Vi säger att man ska bli stor i social media, eller som är nu väldigt viktigt att man har sina egna followers som artist. Så har det inte riktigt varit förr i tiden, för kanske 15 år sedan. Då har inte det varit i fokus, men nu känns det som att det är en stor del av det, att man har sin egen fanbase och så.
Jo, men det är absolut jätteviktigt att så här, bygga upp en plattform som artist. Och following och fanbase, hur man nu vill liksom kalla det, är viktigt. Men det har ju också att göra med liksom, vad du är för typ av artist och vem din målgrupp är. Vad är liksom, vilken publik vill du nå? Och där skiljer det sig rätt markant. Men det är ju såklart, och så här, det ser man ju i personer som blir framgångsrika och bygger upp ett starkt så här, personligt varumärke, är ju folk som i princip inte har något filter, utan de bjuder ju liksom på allt i sina liv. Man kan relatera väldigt lätt till en sån person som alltid bjuder på sig själv och pratar både liksom om framgångar, om misslyckanden, om sorg, om glädje. Och så här, ja, ibland är det picture perfect fint, men idag mår jag skit och då ser jag ut så här. Så det är det här, det trovärdiga. För att nu när det inte finns, du har liksom direkt kommunikationen med din publik, med din målgrupp, då finns de är ju liksom inte, det är inga, man kan inte lura dem hur som helst.
Ett lite bra tips, att man ska verkligen öppna upp sig
och, men det måste vara genuint. Ja, det måste vara genuint, och det är väldigt svårt. Det är ju inte alla som klarar av det. Det är inte alla som vill släppa in offentligheten i sina liv eller liksom visa alla sina brister och så, utan man vill ju hellre kanske visa på det som är bra och ser bra ut, och det när man är lycklig och snygg och framgångsrik.
Verkligen.
Ja.
Vad har du för framtidsdrömmar då? Om du får bara spåna helt fritt hur ditt liv ser ut om 10 år.
Om 10 år? Alltså jag trivs ju väldigt bra där jag är idag, och jag hoppas liksom att det kommer fortsätta på samma sätt. Jag har lite liksom olika tankar kring vad jag vill göra framöver. Jag har ju fått lite mer smak för hela den här tv-världen. Kanske någon dag skulle vilja testa på programledaryrket längre fram. Men just nu, som sagt, jag har gått in i ett nytt uppdrag på Muse, och det är liksom där min fokus ligger. Och jag vill ju vara med och utveckla bolaget. Men utöver jobb... Ja, men utöver jobb också. Så jag vill ju ha en härlig familj med barn.
Om du fick välja på en pojke eller flicka, vad hade du valt då?
Jag tror att jag faktiskt skulle föredra att få en son. Men jag menar, jag skulle bli minst lika glad och lycklig om jag får en frisk dotter. Alltså det handlar ju om att barnen också ska må bra. Och, men,
så,
ja.
Så då är det att bygga upp en familj. Hur skulle du vilja att dina dagar ser ut?
Mina dagar, men jag gillar ju att jobba liksom. Men samtidigt så gillar jag att ha friheten av att själv kunna liksom bestämma rent liksom tidsmässigt. Jag är inte så förtjust i det här konceptet att man måste sitta på liksom ett kontor 8-5. Jag gillar flexibiliteten och framförallt också ha varierande liksom arbetsuppgifter. Det är väldigt givande för mig, annars så kan jag lätt bli understimulerad. Och liksom det här med miljöombyte är viktigt.
Har du varit intresserad att vara utomlands en viss del av året och vara i Sverige?
Men jag trivs bra i Sverige. Alltså jag har ju bott utomlands. Jag har bott i London, jag har bott i Barcelona, jag har bott i LA. Och varje gång så har jag liksom fått hemlängtan. Jag har velat flytta hem. Så jag gillar Stockholm, jag gillar Sverige. Men det är klart att när det blir mörkt och kallt så... Men man måste ju bara planera in lite semester här och där. Och komma bort liksom.
Jag hörde att för några år sedan så blev du drogad på nattklubb också.
Mm.
Vad var det för någonting?
Jag var på... Jay-Z hade någon fest på nattklubben Rose. Jag var där. Och så här, jag är ju väldigt... kontrollbehovet är ju rätt högt på mig. Så... Det är klart att jag har blivit jättefull, så jag har liksom inte kanske haft så bra kontroll. Men jag brukar väldigt sällan dricka för mycket. Utan det brukar liksom automatiskt sätta stopp någonstans när jag känner att så här, nu har det gått över bord. Så då brukar jag sluta. Men i alla fall, vad som hände var att jag började känna mig yr. Så jag tar mig liksom till toaletterna och jag liksom är inne på toan och jag låser dörren, men där svimmar jag av.
Mm, inne på toaletten?
Ja. Och jag vet inte, det här var ju senare på natten och när då klubben har börjat stänga. Jag vet inte när, mina kompisar kanske märkte tidigare att jag var borta, men de hade inte hittat mig. Och när klubben då har stängt, så jag har något minne av att det bankar på dörren.
Mm.
Så de hittar i alla fall mig till slut inne på toaletten och jag vaknar upp i min säng dagen efter liksom, och har ingen minne överhuvudtaget förutom att jag liksom kom till festen och har tagit mig till toaletten. Så,
läskigt.
Ja, nej, men jag är väldigt tacksam för att så här, jag faktiskt tog mig till toan, låste dörren och sen att mina kompisar hittade mig och inte någon annan.
Och då så tror du i alla fall med stor sannolikhet att det är någon som har lagt någonting i din drink?
Ja, så jag vet inte vad annars som kan orsaka att man liksom svimmar av inne på toalett.
Det kanske och var inte... lite sömnig bara.
Och inte kommer ihåg någonting och inte så här vaknar upp förrän dagen efter. Rätt sent också. Ja,
den är jäkligt knepig. Ja. Undrar vad det skulle kunna varit för någonting.
Ja, jag vet inte.
Jag läste att eller det finns väl någon så här våldtäktsdroger som man har just de där symptomen. Men...
Mm. Ja, ja, nej, men det var inte en sån behaglig upplevelse. Men som sagt, väldigt tur att jag var i rätt sällskap.
Vad har varit de största tragedierna för dig annars?
Tragedierna? Jag vet inte, jag har varit väldigt lyckligt lottad på det sätt att jag inte har haft några större tragedier i mitt liv. Men däremot när jag var... När jag gick nian på högstadiet så fick jag ätstörningar. Jag skulle börja banta till nians bal. Jag var aldrig överviktig eller tjock eller så, utan jag bara fick för mig att jag skulle börja banta. Och det var väl en del liksom tjejer i skolan som bantade och utseendefixeringen var liksom på topp. Det här gick ju då överstyr, så att jag slutade äta mat helt och hållet. Jag åt kanske ett äpple eller en morot om dagen.
Så lite?
Ja. Jag vägde jättelite. Jag tror jag vägde under 40 kilo vid något tillfälle.
Under 40 kilo? Det är inte mycket alltså.
Nej. Och det här fortsatte ju då i många år. Ettan på gymnasiet var det nog som värst. Och egentligen det som var jobbigast var ju liksom hur det här också påverkade mina föräldrar och min storsyster. För det är liksom, det finns ju ingen som egentligen kan göra någonting åt det, för att man vägrar ju bara äta mat liksom. Det är ingen som kan tvinga dig på något sätt. Men det var något besök på vårdcentralen där jag tror att de sa till mig att typ så här, om du inte börjar äta så kommer vi lägga in dig. Och jag gick ju på BUP i samtal. Jag tyckte det var jättejobbigt och att de inte fattade någonting, och jag var bara irriterad liksom på alla som försökte på något sätt säga åt mig att äta mat.
Hur klarade du dig att äta typ en morot äpple? Var det inte väldigt
jag hade liksom ingen hungerkänsla längre. Och mycket tid och energi lades ju ner på att försöka undvika situationer där man skulle äta. Mm. Eller liksom lura sig ur dem. Och kanske få mina föräldrar eller mina lärare eller liksom mina kompisar att tro att jag faktiskt äter. Men jag gjorde ju inte det.
Varför tror du att du kom in i det då? Var det för att det var så mycket fixering bland alla typ alltså tjejerna i klassen? Ja. Eller?
Jag tror att det var en kombination av att det var liksom en period där... Liksom jag hade aldrig tidigare brytt mig om att så här sminka mig och fixa mig. Men jag började komma in i den åldern att så här, sånt började spela roll. Men också att så här, det är ju då liksom man ska... Man ska liksom bli vuxen och det ställs högre krav på dig och man ska vidare in i gymnasiet. Och jag tror det var liksom allt sånt i kombination med varandra som av någon konstig anledning liksom ledde till att jag skulle börja banta. Och liksom det ena till det andra, det var så lätt att gå ner i vikt. Och jag vet inte, matsuget och det bara försvann och till slut så åt jag inte speciellt mycket alls.
Hade du dåligt självförtroende då också?
Ja, men alltså, jag tror väl någonstans att så här, när jag var i tonåren så liksom självkänslan, nej, min självkänsla var ju kanske inte på topp. uppenbarligen. Annars så hade jag väl aldrig heller hamnat i en sån situation. Men liksom det i kombination med att självkänslan inte är så bra och att ja, men som sagt så här, kraven som jag, både jag ställer på mig själv och som kommer liksom utifrån leder till att man riktigt inte kan liksom hantera situationen, och då tog jag i mitt fall till något sånt att jag började ge mig på vad jag äter och inte äter liksom.
Hur kom du ur det då?
Jag vet inte vad det var som gjorde att jag till slut liksom vaknade till, men sen så här, det är ju också en process, för då slår det ju över. Så då går det ju liksom från självsvält till att äta väldigt, väldigt mycket. Så jag, liksom, jag gick ju från att vara oerhört smal till att liksom gå upp väldigt mycket i vikt på väldigt kort tid. Så man kan ju egentligen säga att så här, hela min gymnasieperiod var ju det här liksom en överhängande situation som jag liksom bearbetade. Men jag är ju väldigt, återigen, lyckligt lottad som lyckades ta mig ur det. Och så här, jag har ju aldrig fått återfall eller så. Utan däremot så är jag ju väldigt noga med att så här, inte börja peta med maten. Jag äter allt. Och jag ser till att vara liksom fysiskt aktiv i form av att så här, få motion och träna och så vidare. Så det är ju ingenting som är ett problem på något sätt längre för mig.
Du kör ju tv-shops-yoga också. CD-skivorna.
Ja, det är inte tv-shops-yoga.
Alltså, ja, det, de har ju sådana där rosa på fötterna. Så, och ett, och två, och tre.
Nej.
Men vad skulle du säga då till de tjejer och killar som är i en liknande situation? Ja, den åldern, ganska unga och letar efter sig själva, vissa mer eller vissa mindre, men allmänt osäkra och vet inte.
Ja, alltså ungdomsåren är väldigt knepiga liksom. Man vill passa in, man försöker hitta sig själv. Jag menar, alltså jag känner att så här, jag tror så här, den första gången jag kanske började reflektera över att ja, men nu jag känner mig trygg med den jag är, vart jag är i livet. Det var ju typ så här när man var 27-28 år. Det tar ju väldigt lång tid. Och det önskar jag att så här, någon kanske hade sagt till mig när man är 15-16 att så här, du är inte vuxen än. Det finns liksom en evighet. Du, liksom, du har en framtid kvar. Och så här, det finns så mycket mer tid att så här, åstadkomma saker. Och så här, man behöver inte vara bäst just nu. Utan det är viktigt att liksom må bra och liksom ha kul. Men samtidigt så är det klart att så här, man måste liksom jobba och anstränga sig och så här göra bra ifrån sig i skolan och så, men att det måste finnas en balans liksom.
Och sen är det nog ganska tufft tror jag för alla, för man letar efter sig själv. Det är nog ganska få 14-åringar som känner att de har hittat sig själv och vet exakt vad de är och.
Ja, men precis. Även om man i den åldern också tycker lite så här, jag vet bäst, jag kan allt, ni behöver inte tala om för mig vad jag ska göra och inte göra. Så det är väl också det som blir liksom dilemmat i det hela. Att man vill vara självständig, men samtidigt så kanske det är de åren i ditt liv då du faktiskt behöver så här, stöd och förståelse och hjälp som allra mest.
Har du någonting som du lever efter som någon har lärt dig i ditt liv? Dina föräldrar eller någon annan som har sagt någonting till dig som tycker att men det här är jättebra, det här tänker jag på då och då?
Ja, men det är nog det att så här, att man måste tro på sig själv. Du kan aldrig liksom få någon annan att tro på dig om du själv inte liksom i grunden tror på dig. Sen så är det klart att man ibland kan känna sig osäker eller så, och då behöver lite stöd, att någon annan går in och liksom förstärker att nej, men du är duktig eller du är bra på det här. Men det är viktigt att man liksom jobbar fram det och att man då också kan framhäva det. Och att man inte låter så här, tillåter sig själv att väldigt lätt kanske bli övertygad att så här, nej, men det är ingen bra idé, utan så här, våga utforska. Om du har en idé eller om man har en tanke och liksom en dröm man vill uppfylla, våga testa den så långt det går i alla fall innan man ger upp. Det är liksom, man ska inte tillåta sig själv att liksom bli överkörd eller förminskad.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Och den första är att när du står på din, vi säger 85-årsdag, det är bara för att vi ska ha ett nummer, men du kommer antagligen bli betydligt äldre, 150 säger vi i alla fall, och se tillbaka på ditt liv. Vad skulle du vilja att du var väldigt stolt över just då?
Alltså det är svårt att liksom bara nämna en sak, men jag hoppas att jag har barn som har blivit framgångsrika och har hälsan, och framförallt kanske då om jag ska bli 150 år, ha barnbarn som också mår bra och som det går bra för i livet, liksom, att de är lyckliga och glada. Alltså det är någonstans, alltså så här, familj och vänner är ju det viktigaste i livet, liksom. Karriär och yrke och allt sånt är också viktigt, men i grund och botten det är i alla fall som får mig att må bra är ju liksom kärleken jag får av mina föräldrar eller min man, och liksom och umgås med personer som man tycker om och håller liksom nära hjärtat.
Det där som är också på en undersökning, man frågade folk som låg på sin dödsbädd att vad är det viktigaste i livet, och då svarar ju folk just samma sak som du sa nu, att meningsfulla relationer, att det är ingen som svarar att nej, men att jag jobbade så sjukt mycket som jag gjorde.
Det är nog ingen.
Eller att jag lyckades tjäna så extremt mycket pengar. Ja. Det har varit bland det viktigaste jag har gjort.
Men samtidigt så är det klart att man kan ju vilja det, och det kan ju också vara mål i livet. Men det är ju inte det som är det viktigaste, liksom.
Nej. Ett tips då för att ta sig dit man vill i livet eller klara av sitt mål?
Tips för att ta sig dit man vill i livet. Ja, alltså återigen, jag är en person som tror väldigt mycket på liksom karaktären är det som bär dig. Alltså din individuella karaktär, personligheten. Jag tror det är det som är avgörande i många fall också, så här att kanske det går bättre för vissa andra och mindre bra för andra. Och ibland när jag har kollat på personer som jag tycker så här, men varför lyckas alltid han eller hon med det hon bestämmer sig för att göra, då är det ju oftast att de har en enorm drivkraft och att de tror på sig själva, och så här, även om de hela tiden kanske ifrågasätts eller det är någon som försöker förstöra för dem eller du vet, får massa hat och hån, så kör de ändå på.
Bra på att genomföra.
Ja.
Ett tips då för att bli en bra entreprenör?
Våga misslyckas är väl väldigt viktigt. Och också liksom våga chansa och ta risker. Liksom. Ska man safea så kommer man inte så långt i livet.
Nej. Det har du helt rätt i. Om du skulle få önska en gäst i Framgångspodden, vem hade du velat att jag bjöd upp hit då?
Ja, det finns två alternativ.
Jag tar det första. Det känns lättast. Den andra...
Jag vet inte, du kanske redan intervjuat någon av dem. Du har ju...
Rihanna och Justin Bieber.
Nej du.
Du har lovat mig att du ska fixa dem hit.
Ja, men det behöver inte bli så internationellt.
Hello, it's
ja, men jag
Nicky
tycker
here.
Att du måste sätta Leif GW Persson och Zlatan.
Ja, de är bra båda två. Fantastiska. Mm. Har du något tips på hur jag ska få med... Vi tar... men på båda två. Jag kan börja med Zlatan.
Oj.
Det är som en PR. Hur hade du lagt upp det? Om du hade varit så, okej, nu ska jag läsa Zlatan. Hur löser man Zlatan som aldrig ställer upp en intervju?
Ja, han gör ju intervjuer när han ska marknadsföra någon ny produkt eller samarbete han är engagerad i. Så du får försöka tajma in det med det. Och i och med att poddlyssnandet växer i Sverige, Norden och världen, så ska du nog se att han kanske snart är intresserad av att vara med på en
podd. Mm. Bra tips.
Måste bygga upp siffrorna och statistiken som du kan visa honom.
Det har du rätt i.
Att det väger tyngre än en vanlig intervju på tv eller radio eller print.
Ja, det gör du ju redan, så det får man bara skicka över.
Ja.
För mejla zlatan@zlatan.se. Han svarar på alla mejlen. Det är bara mejla honom där.
zlatan@zlatan.se. Ja.
Om man ska följa ditt liv och de intressanta grejerna som du gör, utöver att man nu har kollat på dig på fredagarna, hur gör man det?
Ja, men Instagram är nog den starkaste kanalen, eller där jag kommunicerar mest. Inte för att jag är överaktiv heller där, men... Ja, Instagram.
Och där heter du?
Nicky Mark-Amini.
Nicky
understreck Amini. Vad heter det, markstreck eller understreck?
Ja, jag trodde att du hade skrivit markstreck.
Nej.
Jag var jäklar, vilket speciellt namn. Jag var, nu var det någonting att hitta på dem med sin pojkvän här, med sin man här. Nicky underline Amini.
Okej, okay, du kör på engelska. Understreck. Underline. Ja, för Nicky Amini 1 var taget.
Jag har knappt varit utanför Sverige än den här gången.
Det är det här som är så stökigt också. När jag skaffade Instagram-konto visste ju inte jag att jag en dag skulle sitta i liksom ett av Sveriges största tv-program. Mm. Och då har man ju det användarnamn man har. Liksom.
Ja, men det är strålande. Kan man komma i kontakt med på något annat sätt?
Nej, men alltså, jag gillar ju Instagram. För där kan man ju också dels klicka på mail. Och då skickas ju mail iväg till mig.
Lägger du ut personliga grejer där?
Ja. Eller på direct message på Insta går ju också.
Lägger du ut personliga saker på Instagram?
Vad menar du?
Men typ kanske när du kör din yoga på morgonen. Ta en yogabild.
Ja, men det är svårt att ta bild på sig själv när man yogar.
Du får ha så här 10 sekunder att du tar foto om 10 sekunder på
telefonen. Men vet du, det är mitt andra problem med det här med sociala medier. Att så här, det tar ju så enormt mycket tid och energi på att få en bild som funkar. Så ibland struntar jag bara i det.
Jag förstår. Ja. Men det har varit jättekul att ha med dig i Framgångspodden. Det har varit en stor ära att få med dig. Och det har varit superspännande saker som jag hört dig prata om.
Ja, så men att, tack för att jag fick komma.
Så att stort, stort tack.
Tack så hemskt mycket, Alexander. Väldigt kul.
Fram Gangs Body with Alexander Perleros.
Ja, hon är verkligen riktigt grym, Nicky Amini. Hon är en superhäftig person, verkligen inspirerande. Hon har det här lilla extra så att hon klarar att ta sig an alla utmaningar och våga liksom gå mot strömmen och trycka på det hon vill. Och det tror jag också är de här nycklarna man behöver för att verkligen bli framgångsrik i vad man än gör, att man vågar ta för sig som hon gör. Och vi har ju självklart skrivit ner de bästa tipsen från det här avsnittet, så att snurra in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet om du inte redan har gjort det. Och du, från er alla till mig alla, eller vad man brukar säga, från er alla till oss alla önskar jag dig en riktigt, riktigt god jul.